Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. När jag skriver de här raderna så är det slutet på maj månad 2023. Det är morgonen efter min sons klassresa till Göteborg med Universium och Liseberg. Jag fick följa med och väldigt mysigt var det. Vädret på topp och få köer till karusellerna och de andra åkattraktionerna. En toppendag helt enkelt. Dagens fall är raka motsatsen. Det utspelar sig vid samma tid på året som nu, men för 66 år sedan. Och barnen det handlar om hade det svårt. Jag vill varna för att minderåriga far illa när jag berättar om mordbranden i Karlsborgsverken. Den 48-årige sågverksarbetaren Elof Laru i Karlsborgsverken utanför Kalix var arg, besviken och frustrerad. Hans hustru Edith hade efter över 20 års äktenskap bestämt sig för att hon ville skiljas. Det var så dumt alltihop. Alla par hade väl sina problem men inte blev kararna utslängda för det. Edith hade hotat med det förr att lämna honom. Något halvår tidigare hade hon till och med dragit hemifrån med barnen efter att han gett henne några hurringar. Men hon hade kommit tillbaka och de hade försökt igen. Nu sa Edith dock att hon hade fått nog och att hon inte skulle ge honom fler chanser. Hon hade drivit saken så långt att Elof nu bodde ensam i det lilla rummet i uthuslängan medan hustrun och ungarna höll till i hans hus. Hur tänkte hon egentligen? Skulle hon ensam uppfostra de sju barna? Nog för att hon skötte det mesta då det gällde ungarna, men en far behövde de väl ändå? Eller skulle hon förvägra dem den glädjen? Elofs tankar snurrade. Samma kväll hade han och några andra karar festat lite i hans minimala boende. De hade groggat och haft det trevligt. Så hade ena tonårsgrabben kommit ut och tjafsat med honom. Det var så tydligt att han var utsänd av mor sin. Elof och hans polare var högljudda, sa grabbfan. Inte minsta respekt för sin far hade han visat och Elof hade fått skämmas över sin egen son. Det kändes som att ingen i familjen längre behövde honom. Minstingen inne i det stora huset var bara 9 månader. Äldsta tösen hade hunnit fylla 20. Jo, de skulle nog klara sig rätt bra utan honom. Lönen från sågverket behövdes såklart, men han skulle tvingas ge kärringen en del av sin hårt intjänade lön för att hon skulle kunna ge ungarna mat. Det var 1950-tal och kararna höll på att bli bortrationaliserade. Vad fasen var samhället på väg? Elof blev allt mer förbannad ju mer han tänkte på hur orättvist allting var. Inne i den stora träkåken såg han människor som rörde sig fram och tillbaka. Det såg ut som att äldsta tösen Elvis ställde fram en gryta på bordet. Elof undrade vad de skulle äta. Barnen, hans barn, flockades kring bordet. Munnarna gick i ett. Hade de roligare vid matbordet och han inte var med? På övervåningen skymtade han de två inneboende målarna, Sven Olsson och Sven Jonsson. De hade inte heller lagt någon möda på att hjälpa honom tillbaka in i värmen. De tycktes mena att de bara hyrde rummet för en tid och inte borde lägga sig i hyresvärdarnas äktenskapsproblem. Sommarens ljusa kvällar hade kommit. Tiden då det aldrig blev riktigt mörkt så här långt upp i Norrland. Pingsthelgen stod för dörren och inne i huset var det trevligare än på länge. Föräldrarnas spända relation hade slitit på dem alla. Så kom söndagskvällen den 9 juni 1957. Elof hade byggt upp ett enormt hat mot sin fru. Likaså var han förbannad på barnen och alla andra som inte tog hans parti. Kanske kom tanken som en blixt från klar himmel. Eller så hade han funderat länge på att om hans familj inte brydde sig mer om honom så kanske de inte borde få finnas alls. Ifrån uthuset såg Elof Laru hur lampor släcktes och gardiner drogs för i den stora trävillan. Själv satt han kvar och väntade till dygnets få skymningstimmar infann sig. Därefter tog han ett stadigt tag om sin välfyllda bensindunk och så gick han med det kluckande kärlet dunkande mot ena benet bort mot huset. Huset där hans hustru, hans 7 barn och hans 2 inneboende låg och sov. Det var mamma Edith som vaknade av ett märkligt ljud. Hon hade alltid sovit lätt under sina barns första år. Det skvätte eller det snarare sprakade ut i tamburen. Hon satte sig yrvaket upp i sängen och såg då till sin förskräckelse hur rök trängde in vid tröskeln. Det brinner, skrek hon i panik. Edith sov på nedervåningen tillsammans med sina 4 yngsta barn samt den 17-årige sonen Karl-Erik. Det enda hon kunde tänka på var barnen. Hon måste till varje pris rädda dem. Förtvivlat ryckte hon upp de små ur sina sängar samtidigt som hon skrek på de äldre att de måste ta sig ut. Men trots att de befann sig på nedre botten så var fönstren högt upp på väggen. Allt för högt för att bara hoppa rakt ut. Plötsligt såg Edith hur 17-åringen Karl-Erik rev åt sig sina kläder från stolen som han kvällen innan prydligt hängt om på. Han lossade fönsterhakarna, vräkte upp fönstret och tog sedan ett vikt skutt rakt ut i luften. Hoppet gick bra. Karl-Erik var smidig och välbyggd och landade likt en gasell på gräset nedanför. Snabbt drog han på sig kläderna för att sedan rusa mot uthuset där han visste att en stege brukade finnas. Med moderns och syskonens förtvivlande skrik ringandes i öronen lutade Karl-Erik stegen mot fönsterkarmen. Han klättrade upp en bit och så började han ta emot de små, en efter en genom fönstret. Bakom hans mor rasade elden då hon som sista person från nedre plan tog sig ut i den friska sommarluften. Av pappa Elof syntes inte ett spår. Karl-Erik undrade hur det var möjligt att han inte blivit väckt av oväsendet på gården. Så fort 17-åringen hjälpt sin mor ner för stegen så lutade han den mot fönstret på övervåningen. De som sovit där uppe hade vaknat kort efter mor Edith av en explosion i trapphuset. Då de sett sig omkring hade även de upptäckt hur rök sipprade in vid tröskeln. Varken trappan ner eller balkongdörren hade gått att använda, vilket gjorde att endast fönstervägen fanns kvar som utrymningsalternativ. Där hängde nu inneboende Jonsson i fönsterkarmen i väntan på sin tur. Men innan Karl-Erik hunnit ställa stegen mot väggen vid det övre fönstret så tappade Jonsson taget och föll handlöst flera meter. Ett kras hördes då han landade och de församlade kunde se att hans fot låg i en märklig vinkel. Med gemensamma krafter drog de honom bort från branden. Den 20-åriga Elvi stod tillsammans med Sven Olsson, den andra inneboenden, kvar i fönstret och väntade på att bli räddad. Så fort stegen restes mot deras fönster klättrade de snabbt ner efter varandra, iklädda endast nattkläder. Både Elvi och mamma Edith var tydligt chockade och Sven Olsson tog dem tillsammans med Karl-Erik till säkerheten en bit bort från huset. De båda kararna såg sig omkring. Alla tycktes ha kommit ut. Eller... Alf, skrek plötsligt Karl-Erik och innan någon hann stoppa honom så rusade han tillbaka mot stegen som just fört resten av hans syskon till säkerheten. Han sprang upp för stegen och kastade sig in i det brinnande huset igen. På gårdsplanen stod hans förtvivlade familj med en intensiv önskan om att snart få se två pojkar komma klättrandes ner för stegen igen. Men så blev det inte. Snart såg de siluetterna av Karl Eriks huvud i fönstret. Lågorna hade tvingat honom att ge upp. Ingenstans på övervåningen hade han kunnat finna sin 15-årige lillebror Alf. Och nu klättrade han ner med snabba steg men med hängande axlar. I samma stund hördes de första sirenerna närma sig det övertända huset. Och ingenstans syntes pappa Elof. Vem som larmat brandkåren är oklart. Först på plats var Karlsborgsverkens industribrandkår. Men snart tillkallades även brandkåren från Kalix in. 9 chockade personer stod och såg sitt hem gå upp i rök samtidigt som brandkåren gjorde vad de kunde för att hindra branden från att sprida sig. Naturligtvis kopplades både polis och sjukvård också in. Poliserna som kom till platsen försökte tillsammans med brandpersonalen förstå hur en sådan explosionsartad brand kunnat uppstå. Var hade den egentligen börjat? Under farstutrappan stod en dunk bensin. Det kunde tyckas vara ett märkligt ställe att förvara sin bensin på eftersom platsen inte var i anslutning till något fordon. Poliserna kollade med några av de boende i huset och alla svarade samma sak. Nej, där brukade det inte stå någon bensindunk. Brandmännen meddelade sina poliskollegor om att pappan i familjen enligt uppgift skulle bo i en inredd del av uthuset. Då de själva knackat på hade ingen öppnat. Kanske hade polisen mer framgång. 2 polismän knackade på uthusdörren. De hade inte sett till barnens far sedan de kom till platsen. Bara han inte också försvunnit i lågorna på samma sätt som den 15-årige Alf sorgligt nog tycktes ha gjort. Ingen öppnade. Poliserna bankade hårdare på dörren. Fortfarande inget svar. Nu hörde de steg inifrån bostaden. Pappan tycktes tack och lov vara vid liv. Men hur var det möjligt att han missat vad som skedde precis utanför hans fönster? Var karn både blind och döv? Efter ännu en bestämd bankning från en av polisnävarna öppnades dörren på glänt av en blek man. Polismännen bad att få komma in och mannen sköt ovilligt upp dörren en aning till. Just så mycket så att poliserna kunde stiga på. Är ert namn Elof Laru? Frågade en av polismännen. Mannen som släppte in dem nickade bekräftande. Det kan väl inte ha undgått dig att det brunnit i huset där hela din familj befann sig? Frågade den andra konstapeln. Nej, svarade mannen utan att fortsätta meningen. Polismännen blev förstummade. Mannen framför dem tycktes helt oberörd av hela situationen. De sneglade på varandra. På några sekunder hade familjefadern gått från att vara misstänkt innebränd till en misstänkt mordbrännare. Vet ni möjligen hur branden startade, frågade de. Elof Laru gjorde en lätt knyckning med axlarna. Det är väl någon som somnat ifrån en cigarett, svarade han, som om det inte angick honom det minsta. Inte ens då poliserna meddelade Elof Laru att hans 15-årige son var saknad i lågorna fick de en adekvat reaktion från hans far. Detta märkliga beteende fick de att gripa fadern och föra honom med sig till polisstationen i Kalix. Av den stora trävillan fanns inte mycket kvar då morgonen kom. Alfs kropp hittades så småningom i trapphuset. Han hade försökt ta sig ner den vägen men inte kommit många meter innan syret tog slut och lågorna tog honom. Brandteknikerna kunde snart slå fast det som alla redan misstänkt. Branden var anlagd. Brandfarlig vätska hade använts för att ge elden det explosionsartade förloppet där huset blivit övertänt på bara några minuter. I häktet satt Elof Laru tyst. Han fortsatte att hänvisa till att någon i huset måste ha slarvat med cigaretter. Detta scenario kunde dock helt uteslutas eftersom ingen i bostaden varit rökare. Något som Laru borde känt till. I övrigt sa han inte mycket men han nekade hela tiden hårdnackat till att ha någonting alls att göra med branden. I december dömdes Elof Laru mot sitt nekande till 12 års straffarbete för grov mordbrand och synnerligen grovt vållande till annans död. Domen överklagades men fastställdes av hovrätten i Umeå i april 1958. Bortsett från de psykiska men som de överlevande fick bära med sig resten av livet, inte minst saknaden efter brodern och sonen Alf, så var den enda fysiska skada efter branden den inneboende Sven Jonssons brutna ben. Alf dog bara 15 år gammal, dödad av sin egen far. Men de andra 6 syskonen överlevde mirakulöst, lika som modern Edith och de 2 inneboende. Allt tack vare Karl-Erik, 17 år. Ibland faller äpplet, tack och lov, väldigt långt från trädet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det var den fruktansvärda berättelsen om mordbranden i Karlsborgsverken. Hur kan någon gå så totalt över alla gränser? Hur kan en människas ego bli större än kärleken till sina barn? Jag vet såklart inte exakt vad Elof Laru tänkte under de sista timmarna innan han tände på huset där hela hans familj sov. Den delen är ju mina spekulationer. Men enligt dåtidens tidningar som rapporterade från rättegången så låg makarna Laru i skilsmässa. Hustrun hade tidigare lämnat maken eftersom han misshandlat henne men sedan kommit tillbaka till honom. Kvällen före mordbranden hade Elof anordnat något som tidningarna kallade en spritfest. Man behöver inte ha så värst mycket fantasi för att förstå vad det innebar. Under denna fest kom han ihop sig med en av sina äldsta söner. Separation, alkohol och bråk var alltså beståndsdelar i den kväll som slutade i en total katastrof. Det är idag ganska välkänt att den statistiskt farligaste platsen för en kvinna att bli utsatt för misshandel, våldtäkt eller mord är i hennes eget hem. Den allra farligaste tiden för henne är i samband med separation eller vårdnadstvist. Kanske var det på grund av att Edith ville lämna Elof som han slagit henne ett halvår tidigare. Men mer troligt är ju det omvända, att hon ville lämna honom på grund av att han ibland slog henne eller på annat sätt förtryckte henne. Kan hända fick hon styrkan genom sina äldre barn. Kanske peppade de henne och stod upp för sin mamma i förhållandet till den svårmodige fadern. I så fall förklarar det mycket. Jag tänker att för en man som under många år haft makten i familjen så måste en sådan vändning vara ett oerhört svek. När sönerna blir så stora och starka att den fysiska maktbalansen skiftar och han, den despotiske fadern, är i underläge. Vad gör han då? I Elof Larus fall så tog spriten och ilskan över. Han slet åt sig bensindunken och startade en eld som kunde tagit 10 människors liv. 7 av dem var personer som han borde gjort allt för att skydda. Hans barn. Istället blev Elof själv det största hotet mot deras existens. Om inte Edith vaknat av det sprakande ljudet och om inte Karl-Erik haft ett sådant mod och en sådan sinnesnärvaro, ja, då hade troligtvis många fler, kanske alla 10, omkommit i lågorna. Men det går inte bara att skylla på tillfällig sinnesförvirring på grund av stress och stort alkoholintag. Nej, Elof Laru nekade hårdnackat till brottet långt efter att han nyktrat till. Han fortsatte att påstå att någon i huset måste slarvat med cigaretter, trots att ingen av dem rökte. Om han fått en total knäpp så skulle han ju varit förkrossad och han insåg vad han gjort. Att hans 15-årige son var död på grund av honom. Men Elof Laru tycks ha uppvisat få känslor efter branden. Sonen Karl-Erik däremot var det annat virke i. Vilken hjälte! Han hyllades också med rätta i tidningarna efter branden. Själv förklarade han att han inte hunnit tänka mer än en enda tanke. Mamma och syskonen måste ut. Och därefter agerade han. Sen kan jag tänka mig att hans egen känsla av mod överskuggades helt av brodern Alfs död. Han hade räddat 8 människor, men han hade misslyckats med att få ut Alf. Det var en sorg som ingen ära i världen kunde ta udden av. Det är väldigt intressant hur olika människor reagerar i katastrofsituationer. Och man vet aldrig säkert innan hur man själv kommer att agera. Blir jag som den panikslagna mamma Edith eller den modiga Karl-Erik? Kommer jag vara så rädd att jag klamrar mig fast i fönsterkarmen som Sven Jonsson? Eller skulle jag välja helt fel väg och gå in i röken och elden som Alf? Det är omöjligt att säga, även om vi alla naturligtvis vill tänka att vi är hjältar alla Karl-Erik. Men genom att öva på olika situationer så ökar sannolikheten för att vi kommer handla på bästa sätt. Genom att gå på första hjälpen-kurser och brandövningar. Väldigt många arbetsplatser ordnar sånt med jämna mellanrum och det är suveränt. Och ända ner i skolåldern får barn lära sig att man ska krypa på golvet om det brinner. Barn i Alfs ålder har fått veta att det inte går att ta sig ut genom en rökfylld trappuppgång. Det räcker med ett par andetag så blir man medvetslös. Det är inte elden utan röken som dödar. Om Alf visste det, men agerade på instinkten att ta trappvägen ut, det vet vi inte. Inte heller kan vi veta om han hade handlat rätt, om han haft större kännedom om eldsvådor och rökutveckling. Men sannolikheten att vi ska handla rätt ökar i takt med vår kunskap. Till sist vill jag avsluta detta avsnitt med en liten händelse från min helg som jag tycker ger hopp om mänskligheten. Jag var med släkten i Linköping för att fira min mans moster som fyllt jämnt. Vi var på restaurang under kvällen och då barnen ätit upp så började det krypa i kroppen på dem. Jag erbjöd mig att ta alla barn tillbaka till hotellet. Sammanlagt var det jag och 8 barn i olika åldrar som vandrade på folkfyllda gator genom den ljumma Linköpingskvällen. Plötsligt såg jag en kvinna som började vingla märkligt. Hon kom emot oss och gick som om hon var kraftigt berusad. Några meter framför mig rasade hon i gatan med huvudet före. Normalt sett hade jag gått fram direkt, men med några skrämda barn runt omkring mig och andra 10 meter framför mig, helt ovetande om vad som skett, så var det inget bra läge. Den stackars kvinnan som kanske fått en stroke eller hjärtinfarkt blödde kraftigt i huvudet och var i uppenbart stort behov av hjälp. Innan jag hunnit tänka färdigt på vad jag skulle ta mig till så var 2 män framme vid henne. De lade henne i framstupa sidoläge och talade lugnande till henne. Sekunden senare kom ett gäng unga, välsminkade tjejer som köat en bit bort och frågade vad de kunde göra. Jag ringer 112, sa en av dem resolut och hållade upp sin telefon medan de andra hukade bredvid den skadade kvinnan. Jag hoppas allt gick bra för henne och att hon mår fint nu. Själv kunde jag gå vidare. Det fanns många för stunden bättre lämpade hjältar än jag ute den här kvällen. Jag tog med mig barnen från platsen när jag visste att den skadade kvinnan fått hjälp. Den snabbhet, medmänsklighet och kunskap som jag fick bevittna gjorde mig varm om hjärtat. De flesta människor är bra människor. Glöm inte det. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.